5-38. Vi ska också läsa från Apostlagärningarna 5 och vers 20. Apostlagärningarna 5 och vers 20. Så två olika skriftställen. Jag medvetet drar ut lite på tiden här, så att ni hittar dit. Okej, så två skriftställen. Först Matteus 9 och verserna 35-38. Och sen också Apostlagärningarna 5-20. Och vi börjar med bön. Herre, vi tackar dig för denna dag. Vi tackar dig för den gåva vi samlade in. Tackar dig för den julsång vi hörde. Tackar dig för lovsången vi fick ha tillsammans. Tackar dig för söndagsskolan som har gått ut. Vi ber att du är signad dem. Vi tackar dig för att vi kan vara här idag, Jesus. Och vi ber att vi skulle ta denna stund på största allvar. Att det är just det som vi hör idag som vi en gång i tiden ska utvärderas baserat på. Och Jesus, vi ber verkligen att vi skulle leva i Matteus 4:4 varje Guds ord här. Det finns så mycket i den här världen som vill nära oss med olika surrogat, ersättningar som tror att vi tror att vi blir tillfredsställda av. Men endast ditt ord, Jesus, kan ge näring och tillfredsställelse. Vi ber Jesus för detta nu i ditt namn. Amen. Så Matteus 9 och verserna 35-38. Rubriken här i Svenska folkbibeln jag läser från är "Som får utan herde". Jesus gick omkring i alla städer och byar. Och han undervisade i deras synagogor och predikade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor. När han såg folkskarorna förbarmade han sig över dem eftersom de var rivna och slagna som får utan herde. Han sa det till sina lärjungar: skörden är stor, men arbetarna är få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Och sedan i Apostlagärningarna 5 och vers 20 så får apostlarna en uppgift, och den låter så här: gå och ställ er i templet och förkunna för folket allt som hör till detta liv. Allt som hör till detta liv. Vilket liv? Det nya livet i Kristus. Jag hörde en gång någon säga så här att världen som den ser ut idag, som den är ungefär som en blind människa som letar efter en svart katt i ett mörkt rum där det egentligen inte finns någon katt. Men det lustiga är att personen hittar den i alla fall. Det vill säga, någon letar efter en svart katt i ett mörkt rum och personen är blind, men trots det så lyckas de hitta den. Det vill säga, man hittar någonting som inte finns. Och vad jag menar med det är att den här världen är full av livsfilosofier om hur allting hänger ihop. Och det finns, den är inte förankrad, eller det är inte förankrat i verkligheten. Alla har en världsbild, eller hur? Många säger, nej, men det har inte jag. Jag tar dem som den kommer. Alla har en världsbild. Ateister har en världsbild. Alla har någon slags idé om hur saker och ting hänger ihop. Och det är så att de tre stora frågorna, det är ju egentligen varifrån vi kommer, vad vi gör här och var vi är på väg. Jag menar, de låter så jätteenkla. Ja, de är väldigt enkla, men de är ändå så svåra för att alla har olika åsikter om det och så vidare. Och jag tänkte, vi ställer oss också kanske den frågan ibland. Och vad jag tänkte säga är att vad är vårt syfte? Vad är det vi gör i den här världen? Det är ju uppenbarligen så att Gud behåller oss i den här världen under en tid. Och det är att han har planterat oss i den här världen. Och det är med ett syfte, det är nämligen att bära frukt. Och det är titeln för min predikan idag: planterad för att bära frukt. Och förra söndagen så var vi ute och evangeliserade, och det var Maria och jag som gick, och vi träffade en dam, och vi började samtala med henne, och hon var lite entusiastisk så där liksom, därför att hon sa: jag har funnit mitt här i livet. Jaha, okej. Ja, det var ju då någon form av buddhism. Och någon form av buddhism, och så här, det finns många olika former, så att du måste liksom, ja, du måste specificera det. Ja, så långt så väl. Och då har ni tid att lyssna? Ja, vi har tid att lyssna. Och då säger Maria: okej, men om vi lyssnar på dig så måste du lyssna på oss sen. Och då sa: nej, då var ni inte intresserade. Så okej, lugn. Berätta nu, för jag tänkte någonstans, bara jag får säga ett ord så räcker det. Om hon talar i en timma och jag kan säga Jesus lever, det är två ord, så är det bättre än att jag inte säger någonting. Så vi lät henne tala, och hon hade sin lydde. Men sen efter ett tag så orkade hon inte längre liksom, gick ner lite i varv och tänkte: nu ska jag skjuta in någonting. Så jag sa då: okej, men enligt din religion, enligt din filosofi, vad du nu betraktar det som, enligt det här som du liksom har kommit fram till, vad har du för svar på de här tre stora frågorna? Vilka tre stora frågor? Ja, varifrån kommer vi? Vad gör vi här? Och vart är vi på väg? Jag menar, jag säger ingenting, jag stoppar här nu, fortsätt bara berätta då. Ja, hon sa: jag vet vad den kristna tron står för. Okej, men berätta också det då för mig, så att jag får se om du tror rätt. Så då hade hon det som en uppgift nu. Berätta de här tre frågorna, och sen då vad kristen tro innebär, som hon då hade redan förkastat en gång i tiden. Men det visade sig att de hade ju absolut inga svar på någonting. Var kommer vi ifrån? Ja, det vet jag inte. Vi har alltid funnits. Det var svaret. Vi har alltid funnits. Okej. Mm. Vad gör vi här? Jag köper inte det här liksom att det finns något annat liv, utan det handlar om att göra det bästa av det vi har. Ja. Och sen, vart tar vi vägen nu då? Vad säger buddhismen om det? Vi ska ju ingå i världsalltet och i princip utplåna oss själva då. Det är det som... Nej, det tror jag inte på heller. Nej, men du var ju buddhist då. Nej, den biten tror jag inte på. Så du tror på buddhismen, men du har valt bort det du inte gillar och så vidare. Det var en sån soppa, så det liknade absolut ingenting. Men vi kunde så några frön in i den här, för hon var jättetrevlig, jättefin. Och inget, så lyssnar du nu så, hallå, hej. För det är ju så, man går ju bara in och tittar på baksidan av traktatet, så kan man vara inne. Men vi sålde några saker i hennes liv, och sa: jag har verkligen fått någonting att tänka på. Nu tror jag att jag går. Och hon menar det. Och det är det jag tycker är så häftigt, liksom, att vi kan så ett litet frö. Jag sa: jag är inte alls ute efter att debattera med dig. Jag är inte intresserad överhuvudtaget. Berätta vad du tror på, så berättar jag vad jag tror på. Och sen får du göra vad du vill med det. Det är det jag är intresserad av. Jag är inte intresserad av att vinna några debatter, även om jag kan det eller inte kan det. Det är inte intressant för mig. Liksom, ord mot ord, liksom, åsikt mot åsikt, inte intressant. Och för er som håller på med det, okej, men det är inte min grej. Jag är bara intresserad av att lyssna på dig, och så är jag intresserad av att tala om mitt busenkla budskap. Att Gud blev en människa i Jesus Kristus, kom in i denna värld, tog människans synd på sig och dog för den, och betalade priset så att du och jag och alla andra som tror på honom kan få evigt liv som en gåva. Hur lång tid tog det? En minut max. Det är vad jag behöver säga. Du kan prata i två timmar, bara jag får säga det. Och sen får du gå hem med de tankarna. Därför att den helige ande som är utgjuten i den här världen, Johannes 16:8-9, så att han övertygar människor om synd, rättfärdighet och dom. Jag behöver inte göra det, jag kan inte ens göra det. Min uppgift är bara att bära fram det som Romarbrevet 1:16-17 säger är Guds kraft i denna värld, nämligen förkunnelsen av evangeliet. I detta finns ett sådant frö som kan förändra och förvandla ett liv i ett endast ögonblick. Och någon person ringde till mig för 20 år sedan, en avlägsen släkting, lite oförväntat, oförväntat. Och så jag vet ju liksom att du är troende, jag har hört det där liksom och sådär. Och jag är sökare. Det lät ju väldigt intressant, så jag fick ju berätta, men det var liksom inte speciellt något väl mottaget. Sen råkade det vara så för ett par år sedan att samma person ringde igen, så det var ungefär 20 år mellan de här två samtalen. Och så säger personen, ja, jag är sökare. Ja, men det sa du för 20 år sedan. Och jag tänkte, antingen så söker du inte ärligt. Det är den ena varianten. Den andra varianten är att Gud är en lögnare. Därför han säger nämligen i Matteus 7:7 och Lukas 11:9 att den som söker ska finna. Så det betyder att om jag inte har funnit, ja, då är Gud en lögnare. Och det är han inte. Bibeln säger att Gud kan inte ljuga i Titus 1:2. Eller så är det så att den här personen helt enkelt inte ärligt söker. Man vill inte böja sig under den sanning som Gud har presenterat. Nu vet jag att sökandet kan ta inte bara 20 år, utan 70 år, 80 år, en livstid. Så jag dömer ingen, men jag säger bara som ett löfte att den som söker ska finna. Och det här budskapet som jag förkunnade här nu, som jag sa tog max en minut. Det är så enkelt att det står att det är en stötesten. Judarna tycker inte om det därför att de var religiösa. Och de skulle göra någonting inför Gud. Det gick inte. Och grekerna, de var inte intellektuella. De tyckte inte om det, för att det skulle ju krävas någonting mycket, mycket mer komplicerat. Så den religiösa människan tycker inte om budskapet, och den intellektuella människan tycker inte om budskapet. Men det står att korset som vi predikar, det är Guds kraft. Och det är det. För den som vill ödmjukas och böjas under denna sanning, då finns befrielsen och frälsningen. Men om jag inte vill det, då kan jag söka i all evighet. Jag tänkte på hur människor har sin egen värld. Jag har min värld, den här personen som vi träffade. Hon hade sin värld, liksom. Hon hade kommit fram till det här. Och hon var så jättenöjd, men när jag ställde de absolut mest basala frågorna, de här tre som jag nämnde, då hade hon ingen aning om det. Och då undrar man liksom, hur långt håller den världsbilden? Och jag tänkte på hur judarna är en bild av någonting väldigt speciellt i Bibeln. Nämligen hur otroligt hårda våra hjärtan kan vara. Här har vi en nation som utvaldes av Gud för 4000 år sedan. Abraham var deras stamfader. Jag ska inte i några detaljer nu gå in på deras historia, men den är minst sagt fascinerande. De spenderade 400 år i Egypten. Gud befriade dem genom 10 helt övernaturliga plågor eller tecken som gick över landet. Han delade Röda havet. Han förde dem in i trygghet på andra sidan. De vandrade i 40 år i öknen. Maten regnade från himmelen. De kunde äta varje dag. Det var en molnstod som ledde dem om dagen. Det var en eldstod som ledde dem om natten. Deras kläder slets inte ut och skorna växte i takt med att barnen blev äldre. Tala om mirakel! Och det här levde de med i 40 år, och ändå kunde de inte tro. Bara Josua och Kaleb kunde komma in i löfteslandet, som inte är en bild av frälsningen, på tal om det, teologiskt talat, utan som en bild av att vi kommer in i Guds vila som troende. Och det är två helt skilda saker. Allihopa var frälsta, för när Röda havet slog tillbaks bakom dem, då fanns det ingen väg tillbaks. Men bara två gick in i löfteslandet. Och det är bara en bild av att väldigt få troende egentligen följer Gud och kommer in i den här vilan. Resten av oss vilar omkring i öknen i 40 år. Trots att vi har sett hans godhet, hans storhet, hans mirakler. Och jag säger, men det är ju deprimerande. Ja, på ett sätt är det där, men för mig är det uppmuntrande. För när jag tittar på det så tänker jag liksom, okej, Gud, du är nådesfull. Jag är en av dem som irrar omkring i öknen. Men jag är ändå frälst. Jag är ändå någon som får följa dig i den kapacitet jag har. Och jag tänkte just på det här liksom, att trots detta så kom Johannes döparen och sa: han som ska etablera riket, han är precis bakom mig. Omvänd er och ta emot honom. Nej, de förkastade honom. Han blev fängslad, han blev dödad. Han som fadern sände dödade dem. Sen kom Jesus själv och sa: jag är här, kungen, riket. Allt som har talats om i Gamla testamentet, vad profeterna har sagt, vad lagen har talat om, vad tabernaklet var en bild av, allting liksom, här är jag. Nej, de bad romarna att döda honom. Och sedan när Gud återigen började att vittna för dem som nation i kyrkans tidsålder, och han Stefanus talade till dem i Apostlagärningarna kapitel 7, så ser vi att han drar hela deras historia. Och han säger att ni har möjligheten att omvända er, inte bara individuellt men som nation, och ta emot er av Messias. Vad gör de? De stenar honom. Den helige ande, det står att de står emot den helige ande. Så fadern och sonen och den helige ande, de förkastade hela treenigheten. Och varför säger jag det? För att klanka ner på judarna, inte alls. De är Guds löftesfolk, Gud ska återupprätta dem. Vi stöder dem. Och vi älskar dem och vi ber för dem, etc, etc. Gud har inte övergett Israel. Det är en skillnad på Israel, nationen och församlingen, som teologiskt sett så att säga. Men jag säger det bara för att, vad hände? Jo, i Apostlagärningarna 1:8 så säger han att ni ska bli mina vittnen i Jerusalem, i Judén, men sen står det i Samarien och till jordens yttersta hörn. Och vad innebär det? Jo, det betyder att den frukt som nationen inte bar, de var den utvalda nationen, de skulle bära frukt som var synlig och märklig för omvärlden, så att de kunde äta av den och bli välsignade och komma till tro på den levande guden. Men de bar ingen frukt, om vi läser Jesaja 5. Istället för de här fina druvorna så står det att de bar vilda bär. För någon frukt bär vi. Om vi inte bär den frukt som Gud vill att vi bär, då bär vi någonting annat. Och han säger, på grund av det så går nu evangelium vidare till ett annat folk som inte är ett folk. Och vet ni vilka det är? Det är ni som sitter här idag, och vi. Vi är det folket, det vill säga inte en särskild nation, utan alla folk, judar och hedningar, som tror på Jesus Kristus. Och vi har ett ljus tänt här i första advent. Den kristna kyrkan firar det här. Tyvärr vet den kristna kyrkan inte speciellt mycket om vad som ligger bakom det här budskapet. Det är fina ljus och det är fina gudstjänster och musik och tradition och så vidare. Men bakom detta ligger allt detta. Att judarna bar inte den frukten. Och han sa, okej, ni förkastade evangelium. Förlåt mig, riket, erbjudandet av riket. Det har blivit uppskjutet, men det kommer att etableras en dag när jag har gjort mitt verk i er. Men tills dess så är inte ni de som bär frukten, utan det är ett annat folk, det vill säga Guds församling. Vi bär den frukten, och Gud vill att vi ska gå ut med det här. Och jag tänkte på hur många världar som människor har liksom. Man har sin egen värld. Man brukar ju säga det lite skämtsamt sådär. Han är i sin egen värld, eller hon är i sin egen värld. Man tänker, och det är så, man verkligen lever i sin egen värld. Men den enda värld som är verklig, det är Bibelns värld. Den enda värld som är verklig, det är Bibelns värld. Bibeln är inte en religiös bok som en massa tänkande människor samlar ihop sina gemensamma tankar och skriver ut, som många människor tror. Det är Guds uppenbarelse till människorna, och det är en gigantisk välsignelse. Den talar om livet precis som det är. Det är därför jag älskar boken, därför att vilka tokstollar som var i Bibeln. Jag menar, de var rebelliska och de liksom var olydiga, och de förnekade Gud och de stred mot honom, de gjorde det ena med det andra. Liksom, vad är det för en religiös bok? Borde inte den visa istället hur en riktigt andlig människa ska bete sig? Men det är det som gör Bibeln så unik. Den försöker inte att släta över saker. Den försöker inte att hålla undan någonting. Den visar bara hur vi verkligen är. Och hur Gud verkligen är. Det vill säga sin fantastiskt nådesfulla karaktär och natur. Så Vad är det som karaktäriserar en bibelstuderande person? En fråga. Vad är det som karaktäriserar en bibelstuderande? Det är inte ett uppblåst huvud. Det är ett brinnande hjärta. Ser ni skillnaden? Ett uppblåst huvud har vi i 1 Korinthierbrevet 8:2. Det står att kunskapen uppblåser, men kärleken uppbygger. Det vill säga, min kunskap för mig inte någonstans. Jag är inte emot utbildning alls, om den är bra och man använder den på rätt sätt. Men den kan inte i sig nå Gud. Det handlar om något annat, ett brinnande hjärta. Kommer ni ihåg vad det stod i Lukas 24 och vers 32 när Jesus var uppstånden och han uppenbarade sig för ett par lärjungar som var på väg bort från Jerusalem. Och han gick med dem och sa, sen förstod de att det var den uppståndne Herren. Och de sa, men vänta, brann inte våra hjärtan när han talade till oss? Eller hur? Våra hjärtan brinner när Herren talar till oss. Det handlar inte om kunskap, även om den har sin plats. Men det handlar om ett brinnande hjärta. Och vad är Guds önskan? Det är att vi ska bära frukt. Och hur tittar vi då, eller hur ser vi då på de här tre stora frågorna? Varifrån kommer vi? Jag vet inte om du la ner boken Martin, men vårt ursprung, Mats Molén. Som Kerstin var ju faktiskt och Malva också och tittade på museet uppe i Umeå som han har, och han har skrivit en bok som heter Vårt ursprung. Han skrev den för bra många år sedan, 25 skulle jag tro, 90-talet. Den har reviderats några gånger, men just det här, jag har inte så mycket att säga om det, men min världsbild talar om varifrån jag kommer, och det är väldigt enkelt. I första Mosebok, kapitel 1, verserna 27-28. Vad står det där? Han skapade människan till sin avbild. Och sen står det, till man och kvinna skapade han dem. Sug på den du. Det verkar vara väldigt svårt att förstå den lilla enkla versen idag. Men det är väldigt intressant. Mer än så behöver inte jag.
Ja du, det är ju väldigt enkelt liksom bara... säga då att Gud har skapat allting. Skäggig gubbe i himmelen liksom.
Jag har aldrig sagt att Gud är en skäggig gubbe i himmelen. Vem är det som säger att han är det? Några tavlor som någon har målat kanske. Jag har aldrig påstått att han är en skäggig gubbe i himmelen. Jag säger bara att han är Yahweh. Eller Yahweh. Som är den evigt existerande guden. Utan någon början. Utan något slut. Någon som ingen människa kan förklara. Om du inte kan förklara Gud, då ska du inte tro på honom. Tvärtom. Om inte Gud, om det gick att förklara Gud. Om man kunde testas fram i ett laboratorium. Då skulle vi, han inte vara Gud. Han är bortom vårt förstånd. Är det så svårt att fatta? Jo, därför att jag försöker att utbilda mig till att bli dum i huvudet. Det är det som skolan går ut på. Att det som är uppenbart, normalt, enkelt, det ska jag gå i skolan för att lära mig att det inte är så. Det är väldigt märkligt, väldigt konstigt, men så är det. Åter till frukost, säger någon. Ja, mysli som vanligt. Vi kommer ifrån Guds hand. Börja där. Det är en fantastisk start. Och se vart han tar er i nästa steg. Och nästa punkt då. Vad är det vi gör här? Vad är vårt syfte? Jag menar, varför är det inte så att när vi i det ögonblick nu är det som man ber frälsningsbarn, Jesus ta emot mig. Jag vill bli ett Guds barn. Boom! Liksom ut härifrån. Liksom, sittande i himmelen med honom. Vore inte det mycket bättre? Jo, på ett sätt. Men nu har Gud valt att hålla oss kvar i den här världen under en viss tid. Jesus kom till nationen Israel. Från det att Abraham kallades till att han kom gick det 2000 år. Studera gamla testamentet och Israels historia. Det är ofattbart hur mycket den nationen såg, hörde och fick ta emot. Se Guds hand. Men han kom till dem och ville vara en skördeman. Det vill säga att nationen skulle vara redo för att ta emot honom så att man kunde ta fram skäran och bara börja att skörda. Men istället för att han kunde vara en skördeman så fick han bli en såningsman. Han fick börja att så ett frö istället. Och jag älskar den här lilla tanken med frön. Jag är ingen trädgårdsmästare, jag är ingen bonde, jag har ingen kunskap om hur sådana här saker fungerar på det sättet. Jag tror bara att man går och köper det man behöver i en affär. Men det är intressant att se själva potentialen i ett frö. Det är helt fantastiskt. Det är helt fantastiskt. Ni vet, ett frö som hamnar på fel ställe, liksom en hel plattgång eller en garageinfart eller någonting, blir helt sönderätet. Fråga försäkringsbolagen vad ett frö kan göra. Ett träd växer upp, rötterna växer in under huset och sliter sönder alla gasledningar och vattenledningar och allting. Liksom, det här lilla fröet är explosivt, det som finns i det. I detta frö finns det liv. Nu är vi tillbaka i första Mosebok och det står att det reproducerar efter sin egen sort. Sug på den, ni också, som tror att katter blir hundar och hundar katter och ben växer ut på fiskar och allt möjligt om man bara ger det tillräckligt mycket tid. Och nu säger man, var inte så sarkastisk. Ja, men vad ska jag vara? Om jag inte är sarkastisk så är det ingen som fattar i alla fall. Så varför inte bjuda på lite sarkast? Vänlig sådan. Jag är inte emot någon, men vi måste börja tänka. Jag sa till den här personen, jag är inte här för att debattera med dig. Jag är bara här för att få dig att tänka. Men jag kan inte tänka åt dig, men jag kan hjälpa dig att tänka. Okej. Okay. Hon tog emot det bra, så det var ju skönt. Det är inte alltid det händer. Men vi kan vara frustrerade ibland, eller hur? Alltid, säger någon. Men oftast har det en av två orsaker. En anledning till att vi kan vara frustrerade är att Gud är på väg att plantera om oss. Vet ni vad det innebär? Ni vet, liksom, man har en liten planta, den har växt på ett ställe, men liksom, nej, det är dags att vara någon annan. Man planterar om den här plantan. Och det kan vara så i den här övergångsperioden att jag är frustrerad. Ingenting konstigt med det, inget fel med det. Vänta, lyssna till Gud och så vidare. Men det kan också vara att jag har glömt mitt syfte. Att jag har blivit planterad någonstans av en anledning. Och den anledningen är vad? Att jag ska bära frukt. Israel bar inte frukt. Denna nation som hade fått allt. För att vadå? Så att de skulle kunna sitta där och njuta av sig själva. Nej, för att de skulle vara ljus till hedningarna och nationerna runt omkring dem. Istället så vände de sig mot och sa att Gud skulle aldrig bry sig om de andra nationerna. Han älskar oss, men inte de andra. Den attityden tycker Gud inte om. Och varför är vi här? För att bära frukt. De bar inte frukt. Gud sa okej. Då sätter jag lite åt sidan så länge. Tills jag har gjort mitt jobb i er. Så låter jag frukten bäras av någon annan. Det vill säga ett folk som inte är ett folk. Utan ett folk som utgörs av många olika folk. Nämligen Guds församling. Så i Johannes 12:24 så talas det om Jesus. Och han talar om sig själv som ett vetekorn. Och han säger att om det vetekornet inte faller i marken och dör, då förblir det ensamt. Så Jesus talar om sig själv som ett vetekorn. Och på grund av att han planterade sig själv i den här världen, genom att komma in i världen, leva det fullkomliga livet, låta sig dö eller dödas på korset, som det ultimata fullkomliga försoningsverket, på grund av det, så att detta vetekorn dog, så har det burit en fantastisk frukt. Eller hur? För i Johannes 12:32, alltså några verser senare, så står det att när jag blir upphöjd, det vill säga han blev korsfäst, han lyftes upp, då ska jag dra alla människor till mig. Eller så kan det också syfta på att han har blivit upphöjd i bemärkelsen att han har blivit uppstånden. Och då ska han dra alla människor till sig därför att han sänt den helige ande in i världen. Båda tankesätten är möjliga och båda är sanna. Men jag tänkte på det här liksom. Denna värld är ett fält. Och där har vi blivit planterade precis som Jesus blev. Och han bar så mycket frukt. Så varför ska vi bära frukt? Är det så att fröet i oss ska äta den här frukten? Eller trädet ska äta frukten? Nej, frukten äts ju av omgivningen. Den här världen har så otroligt mycket som man äter. Men allt man äter är en förfalskning. Man försöker att tillfredsställa sig. Man kan köpa gemenskap, men inte kärlek. Man kan köpa underhållning, men inte glädje. Man kan köpa medicin, men inte frid. Och så vidare, och så vidare. Andens frukter som det talas om i Galaterbrevet 5, 22, 23. De första tre där är just kärlek, glädje och frid. Det är någonting som bara anden kan ge. Det är bara anden som kan ge det. Och i Matteus 13, verserna 24-30, så talas det om hur han sår i ett fält. Och sedan står det att på natten så kommer en fiende och sår ogräs bland den riktiga sådden. Och sen frågar de här arbetarna sin herre, eller den som äger marken, att ska vi gå och rensa bort dem där? Man säger, nej, gör inte det. Låt dem växa tillsammans. Inte förrän skörden är mogen, det vill säga vid tidens slut, kommer det att bli uppenbart vilka som är äkta och vilka som är ogräs. Men det är intressant att se, för varje gång som Gud planterar ett frö, så planterar Satan också en förfalskning. Och det är därför som vi ser att denna värld ser ut som den gör. Vi kan inte sortera ut det. Vi tittar på kyrkan, 2,5 miljarder kristna. Katoliker, ortodoxa, protestanter, alla möjliga förgreningar allihopa. Vilka tror, vilka tror inte? Vilka har rätt, vilka har fel? Vi begriper ingenting. Det är liksom bara en enda stor förvirring. Därför att fienden har också sått sitt frö i den här världen. Och i den bekännande kyrkan, byggnaderna, organisationerna och allting, finns det både och. Och försök inte att sortera ut dem, för ni kommer inte att klara det. Jag har försökt och har inte lyckats. Men han säger bara att gör inte det, därför att låt dem växa tillsammans. Jag vet vilka som är äkta och jag vet vilka som är falska. Det räcker, säger Herren. Och jag tänker just på det liksom, att fokusera inte så mycket på de falska planteringarna, de felaktiga. Fokusera på de sanna. Du är ett frö, jag är ett frö, vi är frön placerade i den här världen. Och precis som Jesus hade allt detta i sig, och hans död på korset som var ett resultat av hans lydnad till Faderns plan och den helige andens ledning, ledde honom till en plats där han kunde bära frukt. En fullständig explosion. Titta på lärjungarnas liv. Titta på, och vi pratade just det med Martin Magnusson i det här fallet. Just att han ville läsa några sådana här missionärsbiografier. Liksom att för jag talar om det här om dagen, att liksom läsa om andra kristna som har gått ut i världen som ingen trodde på. Men Gud hade en plan för dem. De blev planterade någonstans. Och en nation, en stad, ett folk, en situation, allting liksom förändrades radikalt. Därför att de var beredda att göra vad vi läste om i Johannes 12:24. Alltså att det lilla vetekornet får gå i marken och dö och bära frukt. Annars förblir det ensamt. Så varför är vi här? Vi har ett syfte. Och det är att bära frukt. Så att människor ser att det finns en levande Gud. Att de kan äta av våra liv. Och ni tror, men de vet ju inte ens om att jag är kristen. Man har aldrig märkt att säga ingenting. Ingen säger någonting tills man gör ett fel. Är inte du kristen? Ja, men jag trodde inte du visste det. Jo då, det visste jag. Jag bara väntade på att jag skulle få säga någonting. Så vi vet det. Varifrån kommer vi? Gud har skapat oss. Varför är vi här? För att bära frukt och lära känna honom och göra honom känd för den här världen. Den tredje och sista frågan. Vart är vi på väg? Vad är vår slutliga destination? Ja, vi vet det. Därför att i det ögonblick vi tror på Herren Jesu löfte om evigt liv, då vet vi vart vi är på väg. Men har ni tänkt på det? Alla i den här världen är på fel plats. Har ni tänkt på det? De otroende människorna är på fel plats. De är i Adam, men de borde vara i Kristus. Vad heter det? Vi är på fel plats. Vi borde vara i himlen, men vi är på jorden. Jesus är på fel plats. Han är på faderns högra sida. Men han borde vara på Davids tron. För det var där han skulle sätta sig egentligen om inte Israel hade förkastat honom. Nu får han sitta och vänta i ett par tusen år på faderns högra sida tills han får sin egen tro. Och Satan är på fel plats. Han är i den här världen, men han borde vara i helvetet. Det lät lite roligt, men det är faktiskt så. Så vi ser att alla är på fel plats. För tillfället. Därför att vi är i den här fallna världen. Men ni vet vad jag menar. Fel plats inom citationstecken. Gud vill att vi ska vara här. Det är Guds plan och så vidare. Men det är inte liksom vår slutliga destination. Vad är de slutliga destinationerna? Ja, för de som är i Adam och inte i Kristus, ja, de delar Satans öde i helvetet. De som har trott, ja, vi kommer att spendera evigheten med Gud. Och Jesus kommer att få sin tro, trots om vi tittar på nyheterna och tittar på det politiska läget i Israel, så kommer det att förändras och det kommer att bli så som Bibeln säger. Allt annat har slagit in, det kommer att bli så också i det här fallet. Så världen tillhör inte Satan, som vi ibland tror. Det står att han är prins över luftens rike i Efesierbrevet 2:2. Det vill säga allting som omger den här världen, alla tankebyggnader, ideologier och filosofier etc. De styr han över. Men världen, jorden, är Herrens. Ja, men kosmos då, det grekiska ordet för världens system. Ja, där är han världens gud. Han är gud över världens system. Men jorden tillhör Herren. Och vi tillhör honom. Det här är Jesu värld. Allt är skapat av honom, genom honom och för honom. I Kolosserbrevet 1:16, men också i Johannes 1:10. Och är det inte fantastiskt att Gud har kallat en grupp människor ut ur denna världens system? Grekiskan använder ordet ekklesia, som användes för att kalla ett möte. Man kunde gå på gatan ner och så ropade någon ekklesia, ekklesia. Och det betydde att de som tillhörde stadens styre, det var dags att samlas. Och samma ord används för församlingen ekklesia. Det vill säga Gud ropar ekklesia, ekklesia. Han samlar sitt folk som han har i denna värld. Som är skapad av honom, som har trott på honom, som är här av ett syfte, eller för ett syfte, att bära frukt. Och som vet vart vi är på väg också. Det farligaste som jag ser det, jag avslutar med det här, det är egentligen, eller vi måste vara försiktiga att vi inte blir cyniska. Vet ni vad det är att vara cynisk? Det vill säga, man liksom... Man tror sig se och veta allting och man blir liksom så här avtrubbad, man dömer och så vidare. Att ha urskiljning men vara bitter är ingen bra kombination. Jag ser liksom allt som är fel, jag blir negativ, jag blir kritisk, jag kan peka ut det och jag vet varför. Och om de bara frågade mig så skulle allting vara annorlunda etc. etc. Cyniskhet. Urskiljning är en helt annan sak. Men cyniskhet kopplat till bitterhet är ingen bra kombination. Och vad är botemedlet? Fruktbärande. Att jag ser mig själv som det lilla kornet som har blivit planterat i den här världen. Och när jag förstår det och mitt liv förändras, det finns ett syfte med varför jag är här. Jag har inte någon flummig teologi eller flummig ideologi eller vad det nu kan vara som egentligen inte har några svar på de här stora frågorna. Jag har verkligen svaren. Och då vet jag också att detta lilla frö kommer att bära frukt. Och jag behöver inte vara syns. Den här världen är vad den är. Den går dit den ska gå. Och vi är de vi är och vi är på väg dit vi ska. Och det är två olika riktningar. Jag bara avslutar en tredje gång. Och jag lovar att det är sant. Men jag hörde bara berätta som att när det här tvillingskraporna i New York blev bombade och brann, så var det bokstavligen talat tusentals människor som sprang från byggnaden. De kom i trapporna, de kom i hissarna ner och de försökte ta sig därifrån. Men det märkliga var att samtidigt som det skedde så var det en annan grupp människor, många färre, som sprang åt andra hållet, det vill säga de sprang till byggnaderna, in i byggnaderna för att rädda människor. Och det var inte nödvändigtvis så att de hade sin fru eller sin man eller sina barn eller några släktingar eller någonting där inne, utan det var bara att de såg det här behovet. Och min bild här, min avslutande bild är egentligen bara att vi ser en värld som springer åt ett visst håll. Och om jag tror att majoriteten alltid har rätt, som modern demokrati tycker, tills majoriteten tycker som man inte ska tycka, då blir det en helt annan sak. Men det är väldigt intressant. Man springer åt ett visst håll, men det finns de som springer åt andra hållet. Låt oss springa mot strömmen. Låt oss springa åt ett annat håll än det som den här världen uppmuntrar oss att göra. Det är ett bra budskap. Planterad för att bära frukt. Amen. Herre, vi tackar dig för de här tankarna. Vi ber att du välsignar dem för våra hjärtan. I ditt dyra namn, Jesus. Amen. Okej. Vad säger låtsångarna?